Den här podden ges ut av Diabetes Stockholm. Vill ni komma i kontakt med oss så går det bra att mejla till info@diabetesstockholm.se. Och missa inte att gå in på hemsidan diabetesstockholm.se. Där hittar ni en massa bra information, bland annat om många intressanta kurser, både digitala och fysiska.
Välkomna tillbaka till Högt och lågt, Diabetespodden. Välkommen Petra.
Tack så hemskt mycket. Välkommen själv.
Tack. Du, idag är det ju en stor dag. Vi firar ju faktiskt 10 avsnitt idag.
Ja, det gör vi.
Det är stort.
Det är så himla häftigt och kul. Vilken resa.
Ja,
verkligen. Och snabbt har gått.
Snabbt har gått.
Ja. Mm.
Det är vår. Vi har en fantastisk gäst här idag som vi alldeles strax ska introducera, som jag är supernyfiken på. Vad är det vi ska prata om idag, Petra? Vill du berätta lite kort bara?
Ja, vi ska prata om väldigt många intressanta saker. Det du och jag har pratat om de senaste dagarna här är ju att man lätt glömmer bort det här med hur många barn det är som faktiskt insjuknar varje år i typ 1-diabetes. För oss som lever med, som har barn själva med typ 1-diabetes, så glömmer man ibland bort de här siffrorna. Men när man tänker på att det är närmare 1000 barn som varje år insjuknar i typ 1-diabetes, då blir man ganska medveten om vikten av att vi måste informera, vi måste utbilda, vi måste sprida kunskapen. Vi vill ju att alla ska känna till den här sjukdomen, vad det innebär att leva med den. Hur man kan göra för att stötta individer som lever med sjukdomen, föräldrar, närstående och så vidare. Och idag kommer vi få en massa fina tips, vi kommer få massa goda råd av den här fantastiska gästen som vi snart kommer bjuda in i samtalet här.
Mm. Idag har vi ju med oss en superentreprenör. Som har tagit emot ett stort antal priser för sitt engagemang inom typ 1-diabetes och spridandet av kunskap. Så jag kan inte hålla mig.
Nej, vi kör.
Välkommen Elin Cederbrandt.
Tack, tack.
Så kul att du är här.
Ja, kul att vara här. Kul att se er.
Ja, jag började ju här inledningsvis med att referera till hur många barn det är som insjuknar varje år. Och är det någon som vet hur man sprider kunskap om diabetes typ 1 så är det ju du, Elin. Du är ju superproffset. Ja, vad säger du själv?
Ja, superproffset. Det är kanske inte ett ord jag hade sagt om mig själv. Men jag brukar kalla mig själv för typ 1-diabetesnörd. För det är verkligen det enda jag har jobbat med. Jag grottade ju ner mig i det här och blev kvar någonstans. Och det tar ju inte slut på saker som behövs göras. Så här är jag ju än idag i den här branschen eller världen. Eller vad man ska säga. Helt insnöad på just typ 1-diabetes.
Mm.
Och Petra och jag, vi är ju imponerade av vad du har åstadkommit. Men för den som inte vet vem Elin är, vill du berätta lite grann om din resa?
Ja, vem är jag? Jag kan väl säga att min resa någonstans började väl 2010. När jag själv fick typ 1-diabetes och fick själv förstå vad det innebär. För så är det ju, det tror jag vi alla liksom vet, att man känner ju inte till den här sjukdomen förrän den slår ner hos en. Och jag hade ju absolut ingen aning, så jag fick ju testa på allting där och då. Och det var väl någonstans där som jag tror att när jag började få höra folks kommentarer, och det var mycket fördomar, och jag var också 11 år och då tror man att vuxna vet allting. Så att det blev en sån himla bara, vad säger de? Att jag kan inte göra det och jag får inte göra det och alla de här sakerna, och det går över och när växer det bort? Och jag hade de där tankarna som började gro någonstans, och så gick det väl några år tills jag kände någonstans att nej, jag kan inte bara sitta här och tänka på att alla andra får möta samma sak. Så att sen dess har jag engagerat mig i frågan.
Och det är vi glada för, Elin.
Och sen så startade ju du organisationen Together Against Diabetes.
Ja, TAD 1 brukar jag slänga mig med som en kortare förklaring där. Men jag brukar, man önskar alltid så här i efterhand, nu är det ju snart 8 år sedan jag startade, att man skulle skrivit ner exakt vad man tänkte. Det är en väldigt vanlig fråga, så varför och vad tänkte du där och då? Och jag vet inte det, jag kan bara minnas en okunskapen och att det kom in så himla lite pengar till forskningen var väl mina primära, som jag kände att kan jag på något sätt ta liksom nytta av de här eller göra någonting av all den här skiten som jag nu har fått uppleva för att kanske förhoppningsvis eventuellt någon annan ska få uppleva det lite mindre.
Mm. Så det är drivkraften?
Ja, men jag tror det. Första frågan så här, men vad drömmen är och vad målet var, och jag vet inte det från där i början, utan det var den här känslan, och inte tänkte jag att nu ska jag sätta en karriär för mig själv, nu ska jag jobba med det här i massor till. Jag tänkte här och nu vill jag prova att göra någonting, och det var det som det är tydligast för mig som att det var som en känsla av någon form av, det blev som givet för mig att jag måste försöka och se vad jag kan göra för att påverka det här. Kanske går det inte, men då har jag i alla fall försökt.
Mm. Så vad är det första du gör då i verksamheten?
Ja, men det första jag gör efter jag startade igång där 2016 är en rikstäckande informationskampanj som jag gjorde till förmån för Barndiabetesfonden. Och lanserades första gången 2017. Och då byggde vi som en 20 minuter lång informationsfilm och sen massa material som kopplade runt den som vi spred i press och på sociala medier, digitala medier och tv, och verkligen för att belysa om vad typ 1-diabetes är, och det är inget som går över, det är ingenting som vi får skylla oss själva och påverka, just den här som ännu mer då, kan jag uppleva det lite bättre idag, men vi har en lång väg kvar, men ändå ännu mer då många trodde det inte var så farligt och hela den delen. Och men jag kände väl någonstans där att okej, men så länge alla tror att om vi käkar sallad och sätter oss på en cykel så kommer vi bli kvitt det här. Ja, då skänker de kanske, då prioriterar de andra saker och skänker sina pengar till. Men vi som känner verkligheten med diabetes vet ju att det är inte riktigt så.
Mm.
Så den gick av stapeln 2017 och så gjorde vi en uppföljare 2018. Och kunde sen efter det så kunde jag få konstatera att jag hade fått vara med och bidra till att tredubbla mängden pengar som kom in till Barnarbetsfonden på 2 år.
Wow.
Applåd. Ja. Hatten av.
Ja.
Så häftigt.
Magiskt.
Ja, det var fantastiskt roligt. Och det var ju under tiden jag gick sista året på gymnasiet. Då.
Och för den som inte känner till vad Barndiabetesfonden gör, berätta.
Ja, men det är ju Sveriges största finansiär av forskning på typ 1-diabetes. Och de heter ju Barndiabetesfonden, men det är ju för alla som har typ 1 med fokus på lindra eller bota sjukdom.
Gör ju ett fantastiskt jobb.
Verkligen.
Mm.
Vi hoppas ju, jag brukar säga det är inte många som har ett yrke där man drömmer om att bli arbetslös, men det vore ganska festligt i min situation. Mm. Faktiskt, sådär. Att det inte behövs mer, jag tar det gärna faktiskt.
Mm. Fantastiska siffror. Jag tänker det här behöver ju ha kostat en hel del pengar att kunna ta fram allt det här informationsmaterialet och sprida allt det här. Hur finansierade du det, Elin?
Ja, det kostade, den här informationskampanjen kostade nästan 3 miljoner att genomföra. Det var väldigt mycket pengar, och i så här efterhand så är jag glad att jag inte tänkte på så många om och men. Vilket hade varit ganska rimligt att göra kanske, men jag tänkte bara, yes, vi kör, vi provar, nu ser vi om vi kan reda ut det här. Så att,
framåt.
men man kan verkligen i efterhand bara sådär, det vore rimligt att fundera över om det där verkligen skulle vara möjligt. Men jag gjorde väldigt mycket föreläsningar för olika organisationer och företag runt om i Kronoberg där jag är uppväxt. Och de gick sen in och blev företagsvänner till Tarett och bidrog till projektet på så sätt. Jag tog också fram produkter som ett företag sponsrade med all materialkostnad, så jag kunde sälja dem och 100% av intäkterna kunde gå till den här kampanjen då. Och så privatpersoner och företag som var med och sponsrade där i början, som var ju helt avgörande att det var möjligt att genomföra.
Wow. Vilken insats.
Ja, det är så häftigt. Vilken företagsam ung tjej. Elin, 17-18 år där.
Men jag tänker på det i efterhand att också mina föräldrars påverkan på det, för att någonstans de bara backade mig fullt ut. Och tänk om de hade gått in och sagt, nej, du kommer nog inte klara det här. De sa aldrig, det kommer vara lätt, men vi hjälper dig att försöka. Och det är klart att det gör jättemycket när man är 17 år att så få den, ja men prova du, vi tror på dig, vi hjälps åt, istället för någon som bara ser att det är en ganska svår uppgift. Så. Mm. Jag har tänkt på mycket nu, 8 år senare, att jag ändå, där förstår jag kanske inte att jag hade dem så mycket att tacka, men jag inser ju det nu, liksom, de kunde verkligen stoppat mig också.
Mm. Men vi var ju och lyssnade, Petra och jag var ju och lyssnade på dig på en föreläsning strax innan jul som jag gick hem därifrån.
Tiden går så fort.
Jag gick hem därifrån och kände mig så energifylld, verkligen påfylld. Och då vill jag minnas att du berättade att pappa är fortfarande ganska engagerad i verksamheten. Jag vill minnas att nu har vi inte börjat att prata om vilka tjänster och produkter som finns i Tadet. Men det finns någon ryggsäck som pappa också fortfarande idag är ganska engagerad i.
Ja, jag har en fantastisk pappa. Han är jätteengagerad fortfarande och han vill alltid vara lite i skymundan. Så jag vet inte om han kommer tycka om att vi säger honom så här öppet här. Men jag har börjat göra det mer, för jag tycker att 8 år in så
han får ta lite cred.
Ja, men jag tycker det. Och framförallt kopplat till de här ryggsäckarna som vi packar. Det hade jag aldrig rätt ut utan människor runt omkring mig. Och det är primärt pappa. Han smsade mig faktiskt idag. Och så har jag med mig allt rätt nu som ska vara i mapparna och dubbelkollade. Så han förstår ju att han är på laget och packar ryggsäckar idag. Men också farmor och farfar och andra runt omkring som är en jätteviktig del i det. Så att jag har många fina människor runt omkring mig som verkligen hjälper till och som någonstans delar mitt stora engagemang för den här frågan.
Mm. För de som inte har koll på den här fantastiska ryggan, nu får du berätta om den här, här diabetes typ 1-ryggan.
Ja, men vi brukar kalla den för TT-ryggsäcken. Och den, jag brukar säga att det mesta eller allt som jag har gjort kommer egentligen från, på något sätt så blir det som att det bara dyker upp hos mig. Ja, det är så här, jag märker ett behov, okej, här måste vi göra någonting. Och så bestämmer jag mig för att göra det. Och så var det verkligen med ryggsäcken, och den kommer sig från att jag hade pratat med väldigt många som bar på en väldigt stor stress över att glömma någonting hemma. Att det skulle ställa till det, föräldrar att ha glömt skicka med någonting till skolan som ställer till att det händer någonting, eller att själv få missa och få med sig. En stor stress över det där, och samtidigt började jag tänka på det här när man insjuknar och hur allting vänds rätt upp och ner, och hur jag så gärna skulle vilja säga till alla som drabbas att vet hur det känns, och jag vet att du kommer klara det, och jag vet att du kommer kunna göra allt som du just nu funderar på hur det ska gå. Träning, absolut, vi behöver öva, men sen kommer det gå. Så det var väl grunden till att jag landade ner i den här ryggsäcken som på utsidan ser ut som en helt vanlig väska, men på insidan så har den ett fack för varje grej som man behöver ha med sig i ett liv med typ 1-diabetes. Och givetvis allt annat som vi också behöver, dator, nycklar och allt det där. Så att så kom den sig, och jag tog fram den 2019, och vi har sedan dess delat ut den till alla barn som debuterar i typ 1-diabetes under tiden de ligger inne på sjukhus. Så vi gör samarbete med barnklinikerna som vi skickar väskorna till, och sen delas de ut när det kommer ett nydebuterat barn då. Och jag är väldigt mån om att det ska vara den här första tiden när allt bara känns som ett enda stort kaos för väldigt många. Och det är mycket information och mycket grejer i ryggsäcken när de får den. Men den viktigaste delen är nog en liten datorutskriven, ofta ganska slarvigt klippt, ärligt talat. Vi klipper väldigt många. Liten lapp med uppmuntrande ord som ligger i varje fack på ryggsäcken, så att de får någonting uppmuntrande i varje fack de öppnar. Och det var det sista jag kom på när jag skulle skicka ut de första ryggsäckarna, och nog det mest uppskattade än idag.
Och då blir man ju nyfiken, vad kan det stå på en sån här lapp då som man lite surprise får?
Ja, men det är enkelt. Det är verkligen den här känslan av att man inte är själv i det här. Så på en står det du inte ensam, och på en står det du är en stjärna, och på en står det du kommer klara det här. Det känns bättre snart, för det vet vi ju. Vi kommer bli inte friska från det här, men vi kommer in i det, vi vänjer oss. Det blir bättre än vad det är i den stunden. Så det är väldigt enkla små budskap egentligen, men också att verkligen kunna ge det från någon som har varit i samma situation. För vårdpersonalen är fantastisk, men väldigt många av dem har ju inte sjukdomar själva. Några få har ju det, men de flesta har ju inte. Och att liksom kunna kombinera med deras stora insatser där i början, också från någon som har sjukdomen, säga att du kommer greja det här.
Och de där små, säger du Elin, jag tänker att det är så här, det blir så varmt i mig när jag hör det där. För det, jag tänker det är ju de där gesterna, blir så viktiga. Kan betyda allt, tänker jag.
Och jag står och tänker på att 2018 då debuterade ju min dotter. Och du sa 2019 började din lämna ut. Och det har vi pratat om vid ett tidigare tillfälle. Att vi sådär tänkte att nu missade vi den här fantastiska ryggen. Men den går ju att beställa på nätet.
Mm.
Så det gjorde ju vi för inte alls så länge sedan. Så Iris då, som har levt med diabetes ganska många år. Vi fick hem den här ryggen. Hon öppnade och jublade och började titta i alla de här fina färgglada facken. Och började hitta de här lapparna. Och det spelar ingen roll att hon har levt med sjukdomen i en väldans massa år. Det var lika fint och lika härligt för henne att få de här uppmuntrande orden nu såklart.
Mm.
Så hon kände sig stärkt och hon kände att det här var hennes ryggsäck. Den här var till henne. Det var så specifikt liksom. Och det var så fint att se när hon höll på och grejade och donade med den där ryggen.
Jag längtar till hon får möta någon på stan som har en likadan ryggsäck. Det är den bästa känslan. Vi är ju ett gäng nu som har dem. Och det är så häftigt när man får se. Det är ingen annan som fattar. För det är bara en vanlig grå ryggsäck för de allra flesta. Men vi fattar direkt att här är någon som mig.
Mm.
Det är helt otroligt. Och det är ju så att den här ryggsäcken behövs ju precis lika mycket när man är plus 18 år. Och vi delar ut till en del vuxenkliniker, men i dagsläget så är det helt och hållet vår egen tid som gör att vi inte kan göra det till alla. För det tar oss ungefär 15 minuter att packa varje väska. Mm. Och vi gör det på kvällar och helger när lagret är ledigt. Mm. Så 1000 behöver vi på barnsidan bara per år, och det skulle bli 2000 om vi ska inkludera även på vuxensidan. Så att vi jobbar på det successivt. Men just de där små lapparna, de ryker inte även om vi ska lämna ut det till vuxna. Nej, 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 nej. Man behöver det lika mycket oavsett hur gammal man är. Och det vänds upp och ner på samma sätt. Och alla behöver vi den där lilla uppmuntran. Även om många kanske först så där tycker att det, vissa kan tycka att det är lite töntigt först. Så vet jag ändå. Jag vet att du innerst inne behövde det där.
Och när vi ändå pratar om ryggsäcken. Så vill vi ju också berätta att vi har haft en tävling här. Som har pågått på sociala medier. Och vi har fått in frågor. Och vinnaren kommer vi att publicera på sociala medier. Och vinsten är då en av dina ryggsäckar, Elin.
Mm.
Så kul.
Mm.
Okej, vi kikar vidare, Elin, på din bana här. Och 2020 så händer det ju någonting nytt. Vill du berätta, vad är det som releasas då?
Ja, men 2020 kommer ju efter många om och men i pandemins utbrott, ska man väl säga, äntligen då TT-appen, som ju nu då snart har funnits i 4 år. Och det var ju någonting som, sådär, jag sa det innan, att jag fastnar gärna för saker. Det blir så, jag ser någonting och här är ett problem, här behöver vi göra någonting. Och sen fastnar mitt huvud där. Och lite så var det inför appen också, att jag fastnade på det här, det är så många människor som är i behov av information. De behöver också information som är anpassad efter deras relation till sjukdomen. För vi är ju många som har många olika relationer till den här sjukdomen. Och också då smidiga funktioner som kan göra vardagen så enkel som bara möjligt. Eller underlätta så mycket som bara möjligt. Så att det var jag kan säga, sakerna som gjorde in i att jag började fundera på appen. Och som landade ner till att den blev vad den blev. Så 2020 så kom den äntligen då.
Och TT-appen, för den som inte varit inne på den, vad innehåller den för godis?
Ja, men jag brukar säga att det är en app för alla som på något sätt har en relation till sjukdomen. Och det första man gör är att man berättar just vilken relation till sjukdomen man har. Och så anpassar appen allt sitt innehåll till att vara det som just du behöver i din relation till sjukdomen. Och vi har mängder av typer av olika informationsartiklar, och det har alltid varit väldigt viktigt för mig att givetvis ska vi ha, men vad händer i kroppen, hur funkar behandlingen, det är viktiga delar, men jag ville ha livet med typ 1-diabetes, hur ska jag, allting som vi ska göra som precis alla andra också gör, men vi har ju typ 1-diabetes med oss i det, men hur funkar det att ta körkort, vad tusan hände med mitt blodsocker nu när jag fick mens, jag vill ut och resa, hur ska jag reda ut det, de delarna i livet och verkligen känna att den, att man hittar det man behöver i vardagen någonstans för att reda ut det. Och sen finns det mycket nyheter. Vi jobbar med många olika typer av filer. Och jag måste ju säga att mitt absolut bästa tips där på filerna, det är druvsockerersättare. Vi har räknat på alla möjliga olika livsmedel för oss som är lite trötta på druvsocker. Så man ändå får i sig lagom mängd. Vi har checklistor för det man ska komma ihåg. Och sen finns det en funktion för quiz. Och den kommer ju primärt kanske för de som har skolledare eller idrottsledar relationer till sjukdomen då. Men när vi väl hade den så tänkte vi att det var lite kul för de som är drabbade också. Så man kan väl testa sig i TT-historia och termer och sådana grejer. Och sen är ju ett stort fokus i appen på kolhydraträkning. Vi har mycket olika kolhydratlistor. Man kan scrolla i listor, skanna streckkoder och söka till, på livsmedel. Och det överlägset mest populära och efterfrågade är ju helt klart snabbmåls- och restauranglistorna. Mm. Så där kan man ju hitta för många olika ställen som man kan tänka sig att vilja käka på. Så att det ska bli enkelt också att gå på den typen av ställen. Så att det är ju väldigt många kedjor som man hittar där, och vi jobbar ju hela tiden på att fylla på med mer.
Ja, tack för den här appen, Elin. Jag är så tacksam för den här appen, och den är så komplett. Den är fantastisk. Alltså jag har använt den här appen sen den kom.
Ja, men så bra. Finns det någonting i appen som du liksom känner att du, ja men det här har jag fått feedback på, det här skulle vi också vilja få med? Eller känner du att den är, som Petra säger, helt komplett?
Oh, jag har så mycket som jag skulle vilja göra. Det finns så mycket som vi skulle vilja göra. Men vi driver ju allt vi gör helt ideellt, och appen är ju helt gratis. Så att det är alltid en fråga om man har möjlighet att finansiera det. Och det är ju den absolut största svårigheten vi har kopplat till appen, och det är väldigt dyrt med apputveckling. Men hade ni sett min idébank, så vi går inte torr där, utan jag har väldigt mycket jag skulle vilja göra med den, och jag hoppas verkligen att vi kommer kunna göra en del saker framöver här också inom kort. Jag har det frustrerande när man sitter på idéer som jag vet kommer hjälpa. Så nu hoppas jag verkligen att jag ska kunna få ut dem också.
Men det säger så mycket om dig också, Elin. Ditt driv och ditt så här, att aldrig liksom vara nöjd. Det finns mer, jag kan ge mer. För mig är den här appen fantastisk och på många sätt komplett. Och jag ser nu hur du bara sprutar i liksom idéer och energi. Och det får ju vi som kan ta del av det här tacka för, verkligen. Att du driver det här, att du orkar, att du inte slutar spruta ut idéer. Det är ju wow, verkligen.
Men det på något sätt, och det här är alltid så svårt att någonstans formulera sig kring, men för mig så blir det lite som att det känns som mitt givna. Och många så, varför jobbar du med det här och varför vill du göra det här? Jag vet inte, jag kan inte få ord på, det känns, för mig blir det som givet. Och jag tänker ju jättemycket på den som ska använda det, och det är de människorna jag ser och där jag verkligen vill försöka göra allt jag kan.
Ja.
Hur många är det som har laddat ner appen idag, vet du det?
Ja, det är lite svårt att följa exakta siffror, men någonstans över 130 000.
Wow.
Mm. Vilken imponerande siffra. Mm.
Så om man vill ladda ner den här appen nu då, var går man då?
Ja, men då går man till App Store eller Google Play, där man hittar sina appar, och så söker man bara på TT. Så hittar man den där, och det är ju helt gratis och inget konto heller för att använda den. Och det var ju en väldigt viktig del just mot skola och förskola och sådär. Där vi ibland kan sätta hinder om man behöver skapa konton. Så det ska man veta, att appen samlar inte in någon som helst form av data. Och det möjliggör ju att de rollerna också kan ha den.
Och så kommer vi ju till, tänker jag, en utav dina tjänster som Petra och jag har pratat om flera gånger tidigare i andra avsnitt av podden. Nämligen TT Säker skola. Så berätta lite, vad är det?
Om man ska ta det från hela första början, så kommer det sig så att jag och min kollega Emma, som jag har haft med mig i teamet sedan 2020. Vi satt en dag någonstans, och så var det en sån att det började komma till mig tillbaka, det här som jag var med om i skolan. Och jag fick inte vara med och baka kanelbullar på hemkunskapen. Jag började tänka på de där grejerna igen. Och så har man ju läst och hört och sett väldigt mycket att det fungerar inte bra. Det är väldigt många som inte har det bra i förskola och skola. Föräldrar som kämpar så in i barn. Så vi ser ju statistiken nu på att barn och ungdomar med typ 1-diabetes går ut grundskolan med lägre resultat. Och det, jag helt, det är ju bara på grund av att man inte får det stöd som man behöver för att kunna fokusera på skolan. Så att vi började prata om det där och så kom det fram. Emma hade ju precis samma upplevelse som jag och så sa vi bara okej, vi försöker. Vi skickar in till Allmänna arvsfonden en ansökan om att få göra en nationell helt digital utbildning i Tibet-diabetes för förskola, skola och idrottsföreningar. Så det gjorde vi hösten 2021 och där var det ganska långa handläggningstider fortfarande för vi hade lite släpp där av pandemin. Men i april 2022 sen så fick vi reda på att vi hade fått anslag att få göra det här. Och har sedan dess egentligen jobbat med att både ta fram utbildningen och nu finns den ju faktiskt live också.
Alltså det är så häftigt. Och rätt kaxigt att så här, nu ska vi köra en nationell satsning här till förskola, skola, idrottsföreningar. Men ja, det är så grymt. Jag är så sjukt imponerad.
Det är väl lite det där med att inte tänka på så många om och men. Nej. Kanske igen det där som kommer tillbaka. För, ja, för alltså, ja, det är, vi har en målgrupp på, jag vet inte, 250 000 någonstans. Nu har en målgrupp. Men det är återigen den här känslan av att jag känner, och precis som Emma, liksom, vi känner så starkt att det här behövs. Att vi skulle ha möjlighet att göra det. Att vi någonstans, vi har jobbat med Tibet-arbete så länge. Vi kan området väldigt bra. Vi har mycket kontakter som kan hjälpa oss från vården med att kvalitetssäkra och verkligen synkar med dem. Så att det var jätteviktigt också att jobba nära barnklinikerna för att det här är ett komplement till det som de också gör ut mot förskola och skola. Och det ser ju jätteolika ut var i landet man är. Vilka möjligheter som klinikerna har då. Mm.
Och jag som möter många föräldrar i kurserna för föräldrar till exempel. Förstår ju också att det ser väldigt olika ut i landet. Mm. Men jag tänker att om jag nu är förälder. Och jag upplever att det finns en ganska låg kunskap om typ 1 diabetes på mitt barns skola. Mm. Vem på skolan kontaktar jag och säger att du, det finns faktiskt en utbildning här.
Mm. Och det är ju egentligen, säger vi, vem som helst som vill ta ansvar för skolan. Och det ibland, ganska ofta är det rektorerna, men det kan också vara skolsköterskan. Men när det finns ett drabbat barn så är det ju rektor som har ansvaret för egenvården. Vilket vi ser inte alltid man vet om. Så det är också någonting vi jobbar mycket för, att det är ju rektorns yttersta ansvar, att rektorn också måste få den här kunskapen. Men det som man gör är att man skickar, vi har den väldigt enkla adressen tdsäker.se. Så inga konstigheter alls, man letar in där och så kan man skicka den länken till någon på skolan, förslagsvis rektor då. Och så gör de en anmälan och sen finns den tillgänglig precis när som helst. Och det var ju en jätteviktig del, att vi förstår att vi ska in i ett väldigt pressat schema. Vi måste göra någonting väldigt enkelt, väldigt så lite tid som bara möjligt. Och också att det går att göra precis när det finns en lucka. Så efter anmälan, tillgängligt när som helst. Också möjlighet att gå tillbaka och repetera och kolla igen och sådär. För att det är också, det här är ju någonting för alla inblandade. Det är ju inte bara för elev och föräldrar, utan det är precis lika mycket för personalen att få känna en trygghet i det här. Det är ju ett stort ansvar. Men det vi vill säga är, med rätt kunskap, då kommer det gå så himla bra också.
Och om du skulle berätta, för den här finns ju i tre olika moduler.
Mm.
Vad är det som skiljer, eller faser? Eller
steg kallar vi det. Ja, men vi har byggt tre olika steg och det är beroende på hur nära en drabbad elev man arbetar. Och där ser ju vi och jobbar jättemycket för nu att steg ett, det ska precis alla göra. För vi behöver få ut grundkunskap för att få bort fördomar och kommentarer. Vi behöver också skapa en förändring i den trenden att många barn och ungdomar kommer in väldigt sent i sjukvården vid debut. Och vi vet ju tyvärr att från idag har vi nästan 1000 ett år framåt. Det kommer fortsätta drabbas. Att kunna då, att förskolan och skolan har en fantastisk möjlighet att göra skillnad. Och verkligen vara med och ta de här symptomen. Så att steg ett, det är för precis alla. Och så steg två är för de som på något sätt möter ett drabbat barn. Det kan ju se lite olika ut. Om man är idrottslärare, möter någon gång i veckan, eller man har någon i sin barngrupp men inte är ansvarig för behandlingen eller sådär. Och då tittar vi lite mer på hur behandlingen funkar, vad de olika sakerna gör, och också lite förståelse för hur det känns för det drabbade barnet. Det är ju så himla mycket som inte syns på utsidan. Mm. Och så steg tre är för personer med huvudansvar. Så det är ju rektorer, resurser eller ansvariga pedagoger, hur man lägger upp det. Det ser ju lite olika ut. Och där är det ju verkligen från 0 till 100 att gå från att aldrig haft med det typ ett arbete att göra till att kunna vara en aktiv del i behandlingen då. Så det blir ju givetvis mycket kolaträkning och insulindosering, men också samarbete med vårdnadshavare och eleven, och att verkligen förstå det som känns. Jag brukar alltid tänka på det, att det kan ju se ganska milt ut om man gör en är med på idrotten på någon man gör någon lek eller på rasten eller sådär, och så får man kliva av och sitta på bänken och käka lite druvsocker och kliva på vila en stund och sen kliva på igen. Det ser ju rätt milt ut, men det kan ju kännas så in i bomben så mycket mer. Det kanske var fantastiskt roligt och himla blodsocker som tvingade mig att kliva av. Att ge den förståelsen också, att det är väldigt mycket som känns där på insidan.
En fråga som slog mig nu. Kan man, om man då inte har huvudansvar, kan man ändå gå alla tre steg?
Ja, det är faktiskt en del som har gjort och sagt direkt att vi tar alla på tre steg. Och där är ju någonting som vi också uppmuntrar till, är att göra steg tre. Även om man inte behöver lära sig kolhydraträkning och insulindosering, men för att få en förståelse. Mm. Och det är ju en jätteviktig uppgift för rektor att verkligen... Nej, du behöver inte kunna räkna kolhydrater, men förstå vilket jobb som görs.
Komplexiteten.
Och, ja, men vad det är man behöver stöd med. För vi upplever ju väldigt mycket att man kanske har haft en drabbad elev för ett gäng år sedan. Och det ser väldigt annorlunda ut i behandlingen idag. Det är mycket som har hänt. Och att man tar till sig den och också uppdatera kunskaperna årligen, hoppas vi verkligen att man ska vilja göra så många. Mm.
Och jag tänker, nu pratar vi om barn, förskola, skola. Jag som då jobbar på ett gymnasium kommer ju göra allt jag kan för att se till att mina kollegor får den här fantastiska utbildningen till hösten.
Mm.
Så även unga vuxna på gymnasienivå, ja, såklart, ska ju få det här stödet genom att deras pedagoger, lärare, personal har koll på
typ 1-diabetes. Förståelse. Ja. Förståelse för vad man gör. Mm. För det är ju så viktigt. Nej, men ofta på gymnasiet så gör man det allra mesta själv. Men ibland behöver man stöd och hjälp, eller bara att någon fattar att just nu är det tufft.
Mm.
Just nu så har jag kom... Alltid, jag brukar alltid tänka på det, att de flesta kommer ganska blanka på morgonen. Det har inte hänt så mycket. Man är ganska pigg och kry liksom igång. Det har inte hänt så mycket på dagen. Men vi med diabetes kan ju komma med ett helt lass och vara helt slut redan vid 8.
Mm.
Och kunna få den förståelsen, för att idag är en mer utmanande dag. Och vi får ju ofta också, har vi haft mycket låg på natten, så är vi ganska ofta låga på dagen.
Mm.
Så att kunna, det gör ju så mycket att bara få känna att de tror inte att jag fuskar eller jag försöker komma undan eller sådär. Så att det är ju steg två och steg tre är anpassat beroende på ålder, så att man också får det som behövs för den ålder man jobbar med. Då.
Mm, toppen.
Mm.
Ja.
Hur pass omfattande, Elin, blir jag lite nyfiken på. Om man nu tänker att man vill ta alla tre stegen, hur mycket tid lägger jag ner då?
Mm, ja, men vi brukar säga steg 1 runt 20 minuter, steg 2 runt 20 minuter och så steg 3 är ju någonstans 30-60, beroende på hur mycket du ska lära dig. Så vi har verkligen försökt baka ner det, och det man kan göra är att man behöver inte göra allt på en gång. Gör du halva steg 1, ett tillfälle, och när du kommer tillbaka nästa gång så startar den där du var. Så att verkligen försöka att man kan ta det i etapper när man hinner, och också tillgängligt när som helst då ju. Mm. Och det som är, som jag vill uppmuntra också föräldrar eller själva drabbade också, att fråga efter, är att de får ett diplom när det här är genomfört. Mm. Så man får ett diplom för respektive steg, och när all personal på skolan har gjort det, eller förskolan då har gjort steg 1, så får de ett diplom för hela enheten på TT, säker förskola eller skola. Och där tänker jag att jag hoppas att många liksom efterfrågar de här, och att vi verkligen ser att det är någonting man verkligen vill ha. Så småningom, vi måste jobba för det, jag förstår det. Men just att tänk vilken trygghet att komma in genom dörren och bara se att den hänger på ytterdörren. Att här har vi grundkunskap, här kan vi alla vet vad man ska göra om det uppstår en nödsituation, och vi är med och tar symptom i tid.
Mm. Ja, jag står och bara blir alldeles varm i kroppen och ser det här diplomet. På min skola.
Det borde liksom vara självklart, men det är ju inte det. Så fantastiskt, tänker jag, med den här tjänsten som du erbjuder.
Mm. Ja, men vår svåraste utmaning är att vi ska ju sälja in en utbildning, eller ja, den är helt gratis, men få dem att genomföra en utbildning som många av dem inte förstår att de behövde förrän efter de har gjort den. För många har ju en bild av att man vet vad typ 1-diabetes är. Och jag förstår, man har ju ingen djupare förståelse om man inte har det i sin närhet. Jag har stor förståelse för det också, är ju viktigt att verkligen så klanka inte ner på någon. Men det är en utmaning vi har, att det är först efteråt då kommer väldigt många och säger att oj, jag hade ingen aning, eller jag visste inte. att det var så här komplext eller så här omfattande eller så här mycket att göra. Så det är ju absolut den största utmaningen där vi verkligen får se över tid att det, ju mer förståelse vi får desto mer lättare och spridning är det att få också.
Men där har ni också någon målsättning, eller hur? Har jag för mig att jag har kikat och läst någonstans att när ska alla skolor ha genomgått den här?
När i tid vet jag inte om jag ska våga yttra mig någonting om, men jag går ju helt klart på målet att det ska vara alla. Och får jag drömma så vill jag se det här under 2025. Mm. Men det är en jätteutmaning och det märker vi ju när vi, ju mer vi jobbar mot kommuner och huvudmän mycket nu för att få besluten på att vi ska göra det här på. Då har vi bara 295 kommuner och inte jättemånga olika förskolor och skolor. Så det är lite mer greppbart för oss. Vi är en väldigt liten organisation. Ju. Men det är väldigt svårt att få de här besluten att det ska genomföras. Så att, jag har stor respekt för uppgiften, men jag ger mig ju heller inte.
Nej. Och nu har vi en massa lyssnare som vi nu vill be om hjälp här, sprid den här kunskapen att den här utbildningen finns.
Ja. Mm.
20 plus 20 minuter plus 30, det ska väl alla ha tid med. Det ska ju alla vilja investera i, tänker jag.
Mm.
Så att sprid det här till förskolor, till skolor, till huvudmän. Mm.
Ställ frågan, efterfråga.
Mm. Mm. Mm.
Yes, innan vi går in nu på Elins topp tre här så tänkte vi att vi skulle lyfta en väldigt bra fråga som har kommit in från en av våra lyssnare. Liselott, hur lyder den här frågan?
Den lyder så här, Elin. Hur accepterade du din diabetes? Svårt att göra det, men viktigt. Vad har du för tips, undrar frågeställaren.
Mm. Ja, det tog väldigt lång tid för mig, väldigt många år, och jag förstod inte det förrän i efterhand. Och jag brukar alltid prata och liksom, tänka på det att jag sa alltid Tadett i början, och det gör jag nu också för det är smidigt. Men från början så gjorde jag det för att jag avskydde ordet diabetes för allt vad jag hade. Och det var ju för att jag hade absolut inte accepterat läget att jag har den här sjukdomen. Och det blev så tydligt när jag sen kom till det läget att ja, nu är inte det ordet någonting som skaver eller på något sätt gör ont i mig längre. Och det var först då jag förstod att okej, det tog mig 6 år att köpa att läget var som det var. Och givetvis går det ju än idag också upp och ner hela tiden. Vissa dagar känner man sig mer fine än man gör andra. Så det är klart att dagar när jag känner att blodsockret hindrar mig i någonting som jag vill så blir jag mer frustrerad. Och kanske känner mer den typen av tankar att varför åkte jag på det här? Och andra dagar så funkar det ju bättre. Men jag tror att mitt tips är verkligen att ge sig själv respekt och tid. Att det tar tid. Att inte klanka ner på sig själv för att det tar tid. För att det kan jag ha hört upp till 20 år. Så att det kan ju verkligen ta lång tid. Och, men ge sig själv det utrymmet att det är klart att det inte är jättelätt att acceptera att så här är läget. Det kommer ta lite tid. Men vi grejer ju också det här hur bra som helst.
Och lika väl tänker jag som att all diabetes är olika så måste ju acceptansen också vara väldigt individuell.
Mm. Ja men verkligen. Och det är ju, man hör ju allt från de här 20 åren till de som, nej men det kändes ganska fint på en gång. Och ibland tänker jag också på det att det kan vara så att det känns fint först. Och sen kommer det lite i kappen. Och att heller inte bli arg eller klanka ner på sig själv för det. För det är ju också ett helt normalt förfarande. Att först är vi ju så inne i bara att lösa allt som vi ska lösa. Och sen hinner man tänka efter. Jag tänker att det verkligen går. Jag vet inte om jag skulle heller vilja säga att någon gång så har man accepterat det färdigt. För jag tror verkligen att det går upp och ner. Och just nu är jag i en period där det känns helt okej. Men så kan det också ibland gå i perioder där ja, men det känns tuffare. Och det är okej. Och då kanske jag får ta stöd i det då eller prata med någon då eller sådär. Att det också, det kommer kanske alltid gå upp och ner lite grann. Jag brukar ofta när jag ska beskriva för någon det här med att det syns ju inte på utsidan allt som vi gör och allt som livet innebär med typ 1-diabetes. Det är väldigt lite som syns på utsidan Och den där osynliga superhjälten som vi alla har bakom oss som varje dag kämpar med det här. Och sen är det ju också när man pratar om den här superhjälten så viktigt att säga att man måste ju inte vara en superhjälte jämt. Ingen orkar vara en superhjälte jämt. Vi kan inte vara superstarka jämt. Det är okej att inte vara okej. Och att också ta hjälp då. Att prata med någon eller be om stöd. Och det kan vara med olika sätt. Det kan vara någon som står dig nära men också hos våra diabetesteam. Och det är ju ingenting som man behöver säga till dem utan det går jättebra att skriva på 1177 men ändå att vi förtjänar ju att må så bra som bara möjligt och att verkligen, det är så lätt att bara kriga på och kriga på och kriga på och bara köra när man har den här sjukdomen för vi tränas verkligen in i det. Men vi måste inte vara superstarka jämt och ta hjälp och få må så bra som möjligt.
Och det tänker jag är en superbra uppmaning. Ta hjälp när du känner att du behöver. Och det vill vi också uppmuntra, du och jag Petra, att för alla föräldrar eller anhöriga eller syskon. Känner ni att er superhjälte också behöver lite hjälp och stöd så är ju det våran liksom, sök hjälp, ta hjälp.
Väldigt viktigt. Det som du säger, Irene, det är så lätt att kriga på och stånga sig ibland blodig i jakten på ett bra blodsocker och men alla dessa saker som kommer med den här sjukdomen som bara måste skötas konstant hela tiden 24/7. Jätteviktigt att ta hjälp, att sträcka ut en hand, att få lite avlastning.
Och att också ibland så måste det inte alltid vara perfekt.
Nej,
vad ibland bra att du säger så det. Strunt samma, nu skiter vi i de här 2 timmarna. För nu var något annat viktigare. Det är ju också jätteviktigt att ge sig själv. Att få göra det ibland.
Mm. Och det pratade du också om, Elin. Det var så bra när vi, innan vi startade igång podden här idag. Så pratade vi just om det här. Att vi föräldrar kanske vana vid olika sätt att förhålla oss till den här sjukdomen. Beroende på om vi har ett barn som kanske debuterade som väldigt litet. Och då har man följt det här barnet. Mm. Med all teknologi som gör det möjligt att följa blodsockerkurvor dygnet runt. Men du var så klok i din formulering där. Nu minns jag inte exakt vad du sa. Men vi pratade just om att vikten av att lita på barnet. Så jag tar med mig det. Och det har jag gjort i många avsnitt här. Att jag måste lita på min dotter. Och jag kanske ibland måste backa. Jag kanske ibland måste pausa från mitt frenetiska kollande, checkande avstämnings, det här att hela tiden liksom vara i felsökningsmode lite grann.
Mm. Ja, men och hennes förmåga att känna om något är tokigt eller hennes förmåga att veta. Jag tänker ofta att man som förälder kanske känner att men de tänker inte på det eller de gör ingenting. Jo, kanske. Om du backar så tror jag det. Eller ibland liksom att vi känner om det är något. Och jag tycker det är en fin gåva att ge till sitt barn. Att lita på att du kan där. Och det är givetvis mycket lättare sagt än gjort. Men från om jag då ska ta barnet, för det är ju det perspektivet jag har testat. Så att få bli litad på att jag kan det här. Och ibland också att något annat får vara viktigast.
Vi ska börja avrunda här för idag och då tänker jag så här, Elin, vad är dina topp 3 som du skulle vilja skicka med till lyssnarna?
Och jag tänker väl att med mitt bagage någonstans så måste jag väl lite säga att våga, jag vill inte säga följa din dröm för jag tycker dröm är ett svårt och stort ord och jag ser det inte så själv riktigt, men din känsla, din idé. Våga prova, våga genomföra det. Det värsta som händer är att vi misslyckas och det klarar vi. Och också den tanken att om inte du gör det, vem ska då göra det? Jag tänker att min andra där för alla som står runt omkring en person som har diabetes är att jag tycker det är en sån fantastisk gåva att även om den du är nära gör det allra mesta själv, gå in och räkna en måltid ibland. Byt en reservoar ibland. Hjälp till. Det ger att man känner sig så oerhört omtyckt och uppskattad. Och ombrydd. Att bara det kan vara som en måltid på hela veckan. Man gör alla andra själv, att någon går in och säger jag har räknat det här, det är redan färdigt. Så här många är det, bara mata in så käkar vi. Det uppskattar jag själv jättemycket. Och, så det är väl en av mina toppgrejer som jag vill skicka med. Och kopplat till mat så känner jag ändå att jag verkligen vill skicka med till alla och tänka på att vi pressar ju alltid på de här raka kurvorna. Vi jobbar mot att hela tiden vara så inom mål så mycket som möjligt och alla de här delarna. Och någonstans ha med sig som den som står runt omkring att vad är det lättaste sättet att få en platt kurva? Det är att inte äta. Ligga platt på soffan och inte äta, då får vi en rakast kurva. Och ha med oss det i medvetandet bara att det är så lätt att ta till det verktyget. Och jag kämpar jättemycket själv för att du är så inne på att den här blodsockerkurvan och den ska bli så bra som möjligt. Och du hela tiden i det här tänket att det kommer till mig och så får jag så, nej nu tänker du fel. Att skippa maten, det är väldigt lätt att hamna på det. Så det skulle jag vilja att alla runt omkring verkligen var medvetna om och stöttade sina närstående i just det. Att maten känns ibland som boven, för det är maten som kan störa den där kurvan. Men maten är ju jättebra! Det är ju blodsockret som kan knöla till ibland.
Så viktiga och värdefulla tips, Elin. Stort tack. Som närstående så tänker jag att vi får nya insikter i det du delar med oss om dina topp tre. Värdefullt, viktigt.
Insikter och den här viktiga förståelsen. Som ju är omöjlig att få om jag som då inte lever med sjukdomen inte får höra hur det är från någon som faktiskt vet exakt hur det är. Just det. Och vi har fått mycket bra tips idag och mycket fin förståelse. Och vilken superhjälte, Elin, du är. Jag måste få uttrycka det så. Vilken superkraft. Och vad glada vi är för att du orkar driva på. Få de här känslorna som du har pratat om. Som du bara kör på. Och bara kaxigt liksom. Det finns bara en väg och det är framåt. Vi tackar för den kraften hos dig.
Än är jag inte klar, det är min känsla just nu.
Ja, det måste gå bra.
Ja, alltså jag blir så inspirerad. Och jag hoppas att alla dina idéer och allt det här sprutet som jag kan se. Nu kan ju ni lyssnare kan ju inte se Elin här i rummet. Men jag som kan se dig, jag ser ju att det liksom glittrar i dina ögon. Och du gestikulerar. Och jag ser att det liksom, det finns så mycket i dig som vill fortsätta att ta plats. I önskan om att bidra till andra. Och det hoppas jag verkligen att vi får se mer av.
Vi vill ju tacka Elin, såklart. Och vi, Diabetes Stockholm, vill tacka dig genom att sätta in en summa då i ditt namn till Barndiabetesfonden som du har bra koll på. Så Diabetes Stockholm, Liselott och jag tackar dig för att du tog dig tid att komma idag. Fantastiskt roligt att ha dig här.
Ja, tack själv för att jag fick komma hit.
Jaha, ja. 10:e avsnittet. Vad häftigt att vi har fått gjort det här 10 gånger i den här studion, Liselott.
Verkligen.
Ja. Vad händer nu?
Ja, det som händer nu det är att vi tar ett litet tidigt sommaruppehåll. Och sen kommer vi tillbaka i augusti.
Ja, med nya spännande gäster.
Det hoppas vi på.
Nya spännande teman, ingångar.
Det tänker vi absolut.
Ja.
Och det vi vill uppmana alla er som lyssnar, det är att kom ihåg nu att skicka in era önskemål på vem vill du ha som gäst? Vilken fråga eller vilket tema skulle du vilja att podden djuplodar i? Det är vi nyfikna på.
Yes.
Du skickar enkelt in dina önskemål på gäster, teman, frågor på adressen info@diabetesstockholm.se så kommer vi att läsa dina önskemål och snickra ihop en massa spännande avsnitt till hösten. Så jag tänker att du och jag, Petra, vi säger inte hej då utan vi säger på återhörande.
På återhörande.